Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Jag sitter här och reflekterar eller har reflekterat över mina kunder. Det är ju så fantastiskt att följa en person som kanske kommer till mig med jättehög stress. Man ser att liksom blicken flackar och svetten rinner inte direkt, men det är liksom, man ser att de inte är riktigt här tills att det går några gånger vi har träffats och de börjar vakna till liv. Och också då säger så extremt mycket bra och kloka saker. Och ja, insikter som de får som berikar mig. Och jag tänkte berika er med en grej. Och det är att det var en som sa: jag ska också få ut någonting av jobbet och inte bara ge. Det ska ju vara som en bra relation där jag blir sedd och där jag ser andra. Där det finns gränser och där jag sätter gränser. Och det tycker jag var så bra. Det låter ju som det mest självklara i hela världen, men det är ju inte så. Och det beror ju inte bara på arbetsplatserna. Det är ju också hur vi förhåller oss till det. Hur vi har svårt med att sätta gränser. Hur vi har blivit programmerade som små till att behaga, till att vi inte får ta plats, till att vi inte kan något, till, ja, vi har alla olika som vi kommer prata om i det här avsnittet, trosuppfattningar som inte stämmer. Och de går vi dag ut och dag in till jobbet med. Och en annan sak som jag reflekterat över är att vi tar så för givet välmående är någonting som bara ska vara. Ja, vi går upp till jobbet, vi åker och sätter oss framför datorn, vi är där en hel dag, hem, hämtar barnen eller vad vi nu gör. Och att, ja, det här ska ju bli bara, varför mår vi inte bra? Varför är jag så stressad? Och det är det att det är, jag tror väldigt mycket på att skapa ritualer som gör att du mår bra, som gör att du pallar med just det som du gör varje dag. Att vakna upp och kanske, om du nu inte har tid, precis som jag tyvärr, att yoga på morgonen, att bara sträcka på dig, att göra några solhälsningar, att möta dig själv om bara någon minut. För hur ska vi annars liksom kunna sätta intentionen över dagen att det här ska bli en jättebra dag och jag ska behålla lugnet? Och nej, utan när vi bara vaknar upp, springer ner till kaffeapparaten, tjatar på några barn att äta upp gröten, liksom, vi kommer inte i kontakt med oss själva. Och dessutom, om du står inför att förändra livet på något sätt, är det verkligen viktigt, för att vi åker bara med. Så att jag har en ritual på morgonen och på kvällen, vad det nu kan vara. För mig, jag mediterar ju en del, men det är tyvärr inte direkt på morgonen. Så jag tänker börja med att bara göra några solhälsningar. För att komma till att börja yogan på morgonen, det finns inte. Det har jag försökt i 7 års tid. Det går inte. Men sen kanske på kvällen också ha någon form av ritual. För mig kan det nog vara min andra meditation inför att jag ska gå och lägga mig. Jag tror stenhårt på det. Alltså det är ju vi i... Det är ju vi som inte gör det, men jag menar, i österländsk kultur så har man massa olika ritualer. Och jag tror på det här jättemycket, och jag tror att det kan räcka med att din ritual kan vara att dricka ett glas citronvatten. Och det citronvattnet ska påminna dig om vad du, hur du vill må resten av dagen. Eller hur du vill att det ska vara. Bara någonting så enkelt. Och vad som är en ritual för, och det som får en att må bra, det vet vi ju bara själva.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag har faktiskt flera platser kvar för att mina kvar i min coaching. För mina fantastiska kunder, några stycken av dem, är klara och har lämnat mig. Och det är därför har jag möjlighet att ta emot i alla fall 2 till. Så ja, om du är intresserad av att skapa förändring, komma närmare dig själv, minska stress, ta tag i dina prestationskrav eller hitta vad du vill i livet, så är du varmt välkommen att signa upp på carolinnorbeli.com. Och så är det ju yoga-retreat också. Yoga-retreat i Deja. Ni måste följa med. Det är helt, det, jag har fått en del intresseanmälningar. Det är ju långt kvar. Det är den 24 till den 27 maj. Och vi åker till Deja och vi vandrar i bergen. Och vi äter mat lagad av en kock. Och vi pratar om intressanta ämnen. Och vi mediterar och det, framförallt yogar. Och är du intresserad av det, så igen, gå in på carolinnorbeli.com och signa upp. Det finns inte så mycket information precis där, men jag skickar information och så hoppas jag att ni vill följa med helt enkelt. Till det här avsnittet har jag intervjuat Kai Pollack. Kai har ju tidigare varit med i podden, men det var säkert 4 år sedan eller så. Men vi har massor att prata om eftersom han är ute med en ny bok som heter Ett bättre liv, en tanke i taget. Kai har så mycket bra tankar och den här boken, den är fylld med hans visdom. Så ja, har ni möjlighet, spring och köp den. Det kommer säkert bli en ljudbok också. Men först och främst, lyssna till Kai Pollack. Hej och välkommen tillbaka till prestationspodden, Kai.
Jättefint, hej.
Du har ju med dina böcker och filmer inspirerat otroligt många människor. Jag är lite nyfiken på vilken prestation är du mest nöjd med själv?
I mitt liv?
Ja.
Att jag är frisk.
Ja.
Jag är 84 år. Idag vaknade jag ur sängen och var så tacksam för att jag är helt frisk.
Ja, vad härligt.
Ja, det är fantastiskt. Så att
det var ett jättebra svar. Och jag vet ju att du lägger ner ganska, alltså att du jobbar på att hålla dig frisk också.
Ja, det gör jag.
Vad kan du berätta lite kring det?
Ja, kan jag göra. Alltså varje morgon gör jag en gympa som tar, alltså för första varje morgon hänger jag en stång i taket. Kanske 15 sekunder. Sen går jag ner och äter en hel citron som jag pressar och dricker. Sen går jag och gör en gympa som tar 20 minuter. Dels är det stretchövningar och sen även med hantlar. Då blir faktiskt svettig. Det var jag på morgonen. Inte alla dagar, men så har jag i där jag bor en roddmaskin. Den har jag köpt för säkert 20-30 år sedan. Det är den bästa investering jag någonsin har gjort. Och så har jag en sån där cross-country-maskin. Den köpte jag för kanske 5 år sedan. Den är också, jag är jätteglad för de 2 maskinerna.
Ja, vad bra.
Ja, ja. Så det är vad jag gör.
Mm. Meditation då?
Nej.
Ingenting?
Jag har aldrig hållit på med meditation. Däremot, att sitta still. Exempelvis idag inför mötet med dig. Då sitter jag säkert, ja, förmodligen 20 minuter. Och bara tänker på det som jag, som är inriktad på detta. Så att jag blir helt inställd med min hjärna på detta. Alltså, och spännande tankar. Alltså, jag fyller mig. Alltså, man kan säga att jag mer visualiserar.
Ja, jag förstår. Visualiserar hur det kommer gå.
Ja, det gör jag. Det gör jag.
Ja, och det ska vi komma in lite mer på. Men för de som inte vet vem du är, ja. Vem är du, Kai?
Ja, jag heter Kai Pollack. Jag är filmregissör. Och människor som är mest, alltså filmen som människor mest känner till är väl Så som i himlen. Och sen är jag författare av sådana här böcker som handlar om hur jag kan träna mig att må bättre, bli mer lycklig, känna mer kraft och energi. Och sen är jag föreläsare. Det är de 3. Och sen, men vad är jag mer? Jag är ständigt sökande.
Ja, det är bra. Det kommer man långt på. Men vad förde dig in på personlig utveckling?
Ja, det är en bra fråga. Jag undrar det. Jag undrar vad det kan ha varit. Alltså, jag har undrat många gånger, vad är det som gjorde att jag började liksom så intensivt? Förmodligen alltså har jag tänkt att kunde jag lära mig att arbeta med mina tankar så att jag var så förbaskat sårbar i alla olika situationer. Och det kom en recension som var dålig av någonting jag hade gjort. Då blev man omedelbart sårbar. Det vill säga, jag var offer för vad andra människor tänkte. Det håller ju inte att leva så. Det går ju inte. Och så, det här gäller att träna. Och jag var väldigt sökande. Jag gjorde många saker för att säga, här måste jag lära mig, träna mig. Och det, jag tyckte det var roligt.
Jag förstår, men var det något slags skifte som fick dig att få nog och lite göra förändring, eller kom det successivt?
Nej, det är ju alldeles riktigt. Det hade funnits, jag visste, det är någonting, jag kan inte hålla på så här. Ligga sömlös på nätterna för att den där medarbetaren, jag inte kan funka med den där medarbetaren. Men det var ju den här filmen Älska mig som hade jobbat. Jag hade jobbat något så fruktansvärt. Har jag någon gång varit i närheten om att bli utbränd så var det det. En film som handlar om en 14-årig flicka. Hon var amatör. Var alldeles fantastisk. Men jag gick över budgeten och vi flyttade premiärdatum och så vidare. Och så vidare. Och äntligen hade den premiär 28 februari 86. Samma natt som de mördade Palme.
Han tog
uppmärksamhet. Vadå, hela landet handlade ju. Alla trodde det här skulle bli någonting stort. Det gick inte.
Nej.
Den sågs av fler människor i Danmark. Men det var inga som brydde sig. Då åkte jag till, jag hade hört talas om en workshop. Som handlar om beliefs, trosatser.
Just det.
Jag kände inte, kan jag våga det? Och så gjorde jag det. Och jag var ensam svensk där. Och jag var så nervös för jag tänkte, för jag är inte särskilt bra på engelska. Jag kommer inte fatta någonting och så vidare. Men det var ju absolut bästa jag någonsin har gjort. Hela den veckan. Och jag kommer att åka dit många gånger. Min fru och jag åkte dit. Var det där två gånger. För äntligen fick jag ett redskap. Jag fick träna mig att allt handlar om hur du väljer att tänka. Du kan ändra dina tankar, Kai. Och på sätt och vis så vet varenda en av oss att så är det.
Ja.
Men jag hade inte blivit lärd när jag växte upp. Utan den här boken som nu ligger framför dig.
Din bok som du nu är ute med. Ett bättre liv att förändras en tanke i taget.
Ja. Mm. Den har tagit 2 år att skriva. Och alltså, jag har skrivit en bok tidigare som heter Att välja glädje. Och det är 20 år sedan. Men jag menar att för att göra en lång parentes nu från när jag var i Amerika. Så i denna boken har jag, menar jag, att innehållet i den boken har förändrat mitt liv. Det menar jag. För i den här boken har jag prövat att samla på ett så begripligt sätt jag kan. Och den består av 7 böcker, 7 delar. Men att jag kan lära mig att ändra alla olika tankar och tänker så att jag faktiskt kan träna mig att må mycket bättre. Känna större energi och glädje. Det går att lära sig. Och den boken är ett, på sätt och vis ett resultat av det som startade där när jag första gången kom till Amerika och upptäckte att det går. Man kan lära sig och ändra sig. Man måste inte gå omkring och i den här boken talar jag ju om att jag upptäckte att jag var uppvuxen i det jag kallar för offrens land.
Ja.
Och jag tycker det är så himla bra nu.
Otroligt bra.
För att det var precis det som jag upptäckte. Jag var lärd att hela tiden skylla mina känslor på de andra. Och så fick jag lära mig att dina känslor uppstår på grund av hur du väljer att tolka den där medarbetaren eller din partner eller vad chefen sa eller vad det än var. Det vill säga, det betyder kommandot och möjligheten att bestämma återfördes till mig.
Ja.
Och detta har jag tränat på. Och det kan bli tydligt i boken.
Väldigt tydligt. Den här kursen, var den baserad på någon slags alltså religion eller...
Nej, inte skvatt. Nej. Men det finns inte ett enda skvatt av religion i detta. Nej. Det är ren, kan jag säga, vanlig hjärnforskning kan man säga.
Ja.
Fanns ingenting sånt?
Vi ska gå in på lite mer vad vi ska prata om. Men jag kan, som har läst yogafilosofi, det är inte helt... Det är också att ta makten över sig själv och liksom att inte vara ett offer. Och jag älskar den tankesättet.
Bra!
Ja.
Och så min fru använder ju yoga. Jag själv har aldrig gjort det.
Nej.
Aldrig. Jag har inte haft den ron. Utan det har funkat mycket bättre för mig. Jobba med dina tankar, Kai.
Mm. Ja. Ja.
Det finns olika sätt uppenbarligen.
Exakt. Men i början av boken så nämner du att du är den viktigaste personen i ditt liv.
Ja, det är det.
Vad tänker du med det?
Ja, det jag har ju lärt mig eftersom att det är väldigt lätt för en ovan människa att förlöjliga det.
Mm.
Jag har lärt mig så. Men ärligt talat, vem är viktigare än du, Caroline?
Nej.
I det här ögonblicket, vem är viktigare än jag, Kai? Jag är... Alltså i jantelandet, där kan man inte säga jag är den viktigaste personen i mitt liv.
Nej.
Vem tror du att du är? Dyker ju genast upp. Och jag har ju mött många människor som... Nej men herregud, vad håller du på med?
Uh-huh.
Sanningen är... när den dagen kommer till och med... När du ska dö. Och så kommer du till slut inse. Det fanns ingen annan. Den viktigaste personen i mitt liv. Det är jag. Och för mig är det ju underbart. Därför nu är jag då 84 år. Och så att säga äldre än när jag var 38 eller något liknande.
Mm.
För mig är det helt sant. Och allt annat är... slöjor och flykt från att våga, för våga ta det ansvaret.
Mm.
För det är det som ligger djupast under. I boken står ju också en mening som så att säga är provocerande. Ingen annan än jag har ansvar för om mitt liv blir i olycka eller lycka. Och man kan få hjälp att förstå det. Exempelvis om man tänker på när jag föreläser för att hjälpa människor, så ställer jag den här frågan ibland. Alla vet ju att Nelson Mandela satt i 27 år på den där ön.
Mm.
Och han fick oerhört kränkande behandling. Han fick gräva sin egen grav och de pinkade på honom. Allt möjligt. Va? Ändå efter 27 år kommer han ut utan bitterhet.
Det är fantastiskt.
Exakt. Varför? Och läser man hans självbiografi så berättar han att vi fick lära oss att arbeta med våra tankar. De åren blev vårt universitet, alltså han och hans medfångare, för att kunna behålla sin mänsklighet, så att säga. Och då kan det vill säga, de hjälper med de extrema exemplen. Det har med hur jag kan träna mig och tänka.
Hur tränar man det?
Jättebra fråga.
Ja.
Ja. Ta enkla exempel. Om du tänker, vi säger att det regnar hela tiden ute idag. Och någon går och tittar ut och så säger den: åh, gud, det regnar. Jag blir så låg och nere för att det regnar. Det vill säga, stanna och analysera det. Regnet kan inte göra att någon blir låg och nere. Regnet är liksom finfördelat vatten som kommer ner på jorden. Det är dina tankar om regnet som gör att du blir låg och ner. Ingenting annat. Fattar du det?
Mm.
Så är det brev ett. Det vill säga, en annan person tittar och det regnar och regnar och regnar. Och men den är bra att vara tacksam för att den har läst en artikeln efter den andra om att grundvattennivån är katastrof. Den måste höjas. Så den blir glad. Hoppas det regnar imorgon också. Igen. De känslor jag känner är ett resultat av hur jag väljer att tänka.
Precis.
Så kan man liksom, exempel efter exempel.
Och första tanken kanske när man tittar ut så kanske det blir negativ, men då har man chans att ändra.
Exakt!
Mm.
Det vill säga, om jag har, det är ju varenda en av oss är på samma resa.
Mm.
För att man åker ju dit, jag också, precis. Och hjälp, hallå. Nu håller du på att tänka massa tankar som faktiskt sänker dig, Kai.
Mm.
Kan du pröva att ändra de tankarna? Ja, det går att ändra.
Det är så sant. Varför tror du att det är så många i Sverige som mattar ut sig? Det här är ju lite, eller det är en podd om stress och utmattning.
Ja, jättebra fråga, ja. För jag har själv varit där.
Mm.
Verkligen, om du hade sett bilder från mig där innan den här filmpremiären. Att jag hade utslag runt ansikten, här runt ögonen. Fullständigt sönderbränd. Jag rökte exempelvis. Hur hade man avbaglat? Hade det varit klokt?
Nej, usch.
Jag var helt slut, ser du.
Mm.
Jag var helt utbränd. Varför blir man utbränd? Och för mig är ju det den stora insikten. Jag hade inte lärt mig att värdera mig själv högt.
Nej.
I botten finns trossatsen, som det var för mig. I'm not good enough. Jag är inte helt okej som jag är. Det var den trossats som jag upptäckte när jag första gången kom till USA. Att jag hade trossatsen, I'm not good enough. Självklart har jag trossatsen om mig själv. Jag duger inte. Jag är inte helt okej. Ja, vadå? Då säger jag ja till den ena situationen efter den andra hela tiden. Och det leder till utbrändhet.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Många som lyssnar på podden är högpresterande, alltså de lever på sina prestationer. Har du någon tanke om hur man kan, för att det är lite tomt när man inte presterar, den här tomheten som man drivs av?
Jo, det är också, alltså i boken som består av 7 delar så finns det en särskild hel del, bok 6, som bara handlar om beliefs, trosatser.
Mm. Ja.
Det som du nu säger, Caroline, är ju ett resultat av en trosats. Jag är bara värd någonting om jag har yttre medaljer, så att säga, på mig.
Mm.
Annars, det vill säga, i botten under den tanken finns det en trosats som säger jag är egentligen i huvud taget inte tillräckligt värd. Och jag vet, jag har ju mött sådana människor på workshops och sådant. Och det är sant, det finns människor som går omkring och har den trosatsen. Det vill säga, jag måste prestera, prestera, prestera hela tiden. Och den trosatsen, som i mitt fall som hade trosatsen, jag är inte helt okej som jag är. I'm not good enough. Observera, jag är då 48 år, vuxen man.
Mm.
Har fått priser på filmfestivaler och allt möjligt. Ja. Va? Ändå djupast i Kai fanns denna tanke. Ditsatt av en oförstående omgivning. När förmodligen någonstans mellan 0 och 7 år. Och den satte sig ju där. Inprogrammerades i mig. Och samma kan alltså en högpresterande person ha fått. Alltså grunden är, jag fick aldrig villkorslös kärlek. Nej. Jag fick bara, pappa var bara glad när jag kom hem och hade bra betyg. Eller något liknande, va? Du var bara, fick bara beröm när du städade ditt rum. Eller vad du än är. Mm. Bara när du gjorde mål på ishockeyn i juniorlandslaget. Då stod pappa där och hejade. Klart att det leder till, jag är bara värdefull om jag får andras uppskattning. Det är en trosats. För att ändra en sån, den kan ju då styra ens liv in i en katastrof. Rakt in i katastrofer. Mm. Utbrändhet bland annat. För att man måste då inse någonting. Som den där kursen hjälpte varenda kursmedlem på den där kursen att fatta. För det första, trosatsen, jag är inte helt okej som jag är. Den är inte sann. Och du vet, det måste jag titta och grunna på. För jag har ju levt med den där tanken. Och djupt inne i mig. Fastän jag fick guldbagge eller vad den var.
Mm, det är det jag tänker. Det försvinner så snabbt.
Exakt. Ändå. Men du måste veta att det finns. Den är inte sann. Den las på dig av en oförstående omgivning. Det finns inget barn som föds med tanken. Jag är inte helt okej som jag är. Det finns ingen flicka som föds med tanken. Flickor är mindre värda än pojkar.
Nej.
Alltså det är en trosats. Och när man fattar att den är inte sann. Det är en
Det är fel.
Det är underbart. Ja. Och så fattar man, får jag lära mig, den enda som kan ändra din trossats som styr ditt liv är du själv. Och det går. Mm. Jag har ju själv genomfört, jag hade 3 trossatser som hindrade mig i mitt liv. Det var ju den, I'm not good enough. Livet i kamp hade jag. Och jag hade, allt hänger på mig. Och alla de 3 trossatserna, vad är så typiskt, är trossatser som det finns forskning på. Just alla chefer och mellanchefer som har trossatserna. I'm not good enough, jag är inte helt okej som jag är. Livet i kamp och allt hänger på mig. De åker alltid rätt in i vägen förr eller senare.
Precis. Och hur tar man reda på vad man har för trossatser?
Ja, bra fråga. Lika... Hur kan man få reda på det? Det finns ju en övning där i boken som jag valde. Alltså, min fru har ju varit redaktör på boken och hjälpt mig att hon har läst, hon är journalist, hon har läst, men så kan du inte skriva, och så hon är en förslag. Men hon tyckte hela tiden, det här bok 6 skulle du egentligen börja med, eller skulle kanske skriva, läs den först, sen kan du förstå det andra. För i bok 6 så finns det ett kapitel som heter Den ultimata förändringen. Och det är ett exempel på en övning jag kan göra där jag egentligen kan hitta mina djupa trossatser. Alltså negativt som hämmar mig i mitt liv. Om jag vågar göra övningen. Jag har gjort den övningen med på mina, så jag har ju ibland sådana helgeworkshop fredag, lördag, söndag. Mm. Och det, den gör man alltid sista dagen. Och den är ju för att det fordrar en viss trygghet att göra den. Upptäcka de mest negativa tankar jag har om mig själv. Ett exempel, jag duger. Jag måste prestera för att känna att jag är bra. Det är ju en väldigt negativ tanke. Men när man hittat de tankarna så kan man hitta sin djupa trossats om sig själv. Som jag sen kan ändra. Och det är fantastiskt vackert, underbart.
Sist vi sågs, ja, så var det ju hemma hos dig. Ja. Då var jag kanske lite i början av min coaching. Jag jobbar som coach. Mm. Karriär. Och då skrev du en lapp till mig.
Vad spännande, vad var det?
Ja, nu kan jag inte den. Det handlade, jag vill inte säga exakt vad, nej, som sades.
Va?
Men det handlade om att jag skulle kunna livnära mig och vara alltså riktigt, riktigt bra på min coaching. Och just då kanske jag livnärde mig inte på mig, utan jag kämpade liksom bara.
Ja.
Men det är faktiskt väldigt roligt. Jag plockade fram den här om dagen när jag satt och gjorde research. Och det går väldigt bra för mig.
Så att, Caroline, ja, det har att göra med. Jag vet, jag minns vilken det var, ja, nu, va? Men ja, den kanske är för provocerande att säga.
Ja, precis.
Men du är värd det bästa.
Ja.
Det är,
ja,
det handlar om.
Ja. Ja.
Alltid värd det bästa. Det var ju, jag kunde ju inte själv när jag då var 48 år, kunde liksom inte säga det. Jag är alltid värd det bästa. Det kunde jag göra plötsligt när jag hade varit på. Det är märkligt. Den första filmen jag gjorde efter den där workshopen var just Så som i himlen. Det var första gången på sätt och vis jag kommunicerade på ett annat sätt när jag pratade med teamet. Vi ska ha det här. Det här, vi ska ha en tia. Jag är värd, det fanns i huvudet, jag är värd att få det bästa.
Mm.
Självklart, därför jag hade ändrat min tro. Så jag är good enough, Kai, du är helt okej som du är, och så vidare.
Mm. Ja, i boken så nämner du en väldigt rolig, eller inte rolig, den är också hemsk. Men den här anekdoten om gäddan.
Ja, just det. Vill du...
Jag berättar den.
Ja, för den är jättebra.
Ja.
För den berättar precis. Alltså det är forskare som tar en frisk vanlig gädda i ett stort akvarium. Så får han se med kring det här. Efter en tid sätter man in en glasskiva som delar in akvariet i 2 delar. Så här är ena gäddan här. Och så i det andra utrymmet så stoppar man ner småfisk, mört och abborre och sånt. Va? Gäddans naturliga föda. Och gäddan får syn på en småfisk. simmar i full fart, boom, och slår emot nosen. Och gör det igen, boom, boom, boom. Tills den slutar och ligger alldeles stilla. Då tar forskarna bort glasskivan. Och då simmar fiskarna runt omkring gäddan. Och i det här experimentet så slutar gäddan att pröva att fånga mat. Och hon dör, svältdöden.
Det är helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt. Och det kallas ju för inlärd hjälplöshet.
Just det.
Och det har ju själv lärt mig det här exemplet, experimentet, för att själv fatta vad en trosats betyder.
Ja.
Hon kan ju ändra trosatsen och få mat, men hon kan inte det. Men vi människor har ju fortfarande möjligheten, vi, till skillnad från djuren. Fri vilja betyder att vi kan välja och tänka precis vad vi vill tänka. Men det är så, det vill säga människor som har en trosats exempel, så är det inte värd att bli behandlad med respekt. Om den är sann för mig och lever mitt liv med andra människor hela tiden och skapar i olika situationer, ja ja, men det är okej, jag går för ni före och så vidare och så vidare. Hela mitt liv lägger jag mig lågt. Därför har jag trosatsen. Jag är inte värd att bli behandlad med respekt. Och kanske i en relation. Katastrof i en relation ju, för en annan person kan utnyttja det. Det är, man blir som gäddan. Det är det som är meningen med experimentet. Eller om jag bara får med det i boken.
Mm.
Jättebra exempel. Att förstå att man kan, ja, man kan vara som gäddan.
Ja.
Mm. Det är bra.
Den är så bra.
Kul att du... Ja, kul att höra.
Ja, det är jätteroligt. Ja. Den, jag läste den trosatsen om och om igen under lång tid.
Ja, precis. Ja.
Och så jag hade den hela tiden i mobilen. Nu har jag inte gjort det på ett tag, för nu går det ju bra. Men jag har nya utmaningar.
Ja, självklart hela tiden.
Ja.
Precis, det är ju så det funkar.
Ja.
Det är ju en affirmation, en tanke som man många gånger upprepar för att bit efter bit mata in i mitt undermedvetna en ny tanke. Du är värd det bästa och du är värd att andra människor gör det och behandlar med respekt och så vidare.
Ja,
jag blir annorlunda.
Det är fantastiskt. Och genom att upprepa det här för sig själv så förändrar man det här. För att man har ju den här inre rösten. Den kan ju vakna till liv om man har sovit dåligt. Eller... Så att man måste ju hela tiden mata den, om man säger så. Men en annan grej som jag gillar väldigt mycket, det är det här. För att jag tror just nu så befinner sig människor i lite chock av de här ökade... Alltså att ekonomin inte står...
Räntorna höjs och hur ska det gå med mina lån och priserna, matpriserna.
Ja,
det är
och
självklart.
Jag tänker att klagandet hos människor har ökat på senaste. Och jag vet att du har tankar kring just att klaga.
Det har jag. Alltså, inte först när jag började förstå och analysera varför man klagar, så började jag inse plötsligt att klaga är en attack. Jag klagar hemma, att ungarna aldrig kan släcka ljuset efter sig på toa. Eller att de aldrig kan lära sig att plocka undan efter sig vid köksbordet. Eller vad det än är. Det är att klaga. Och det är när jag förstår att det är en attack. Att skuldbelägga en annan människa. Och att skuldbelägga en annan människa är en attack mot en annan människa. Och varje gång jag attackerar en annan människa förlorar jag alltid min egen spontanitet, min närvaro och min äkthet. Jag förlorar helt enkelt min möjlighet att känna, må bra och känna glädje.
Mm.
Så egentligen är det en attack mot mig själv. Och detta, att inse detta... Och det är också ett sätt djupast att inte själv vara, ta ansvar, hålla på och klaga.
Ja, men verkligen.
Så finns det en övning i boken som jag menar, okej, köp boken och gör bara den övningen. För rest behöver inte göra mer. Det är den absolut bästa övningen man någonsin kan göra. Min fru och jag har gjort den. Det kallas för 21 dagars övningen.
Ja.
Alltså då skaffar ett vanligt enkelt handtöjbart armband som du sätter på handleden så här, va?
Ja.
Och så första gången du upptäcker att du klagar. Mm. Fan vad kaffet var ju himla dåligt här. Oj, jästar Petter, nu klagar jag. Då måste jag byta och sätta på andra sidan.
Ja.
Till nästa gång jag klagar, varsågod, byt över till andra sidan. Och så, och varje gång jag klagar så skapar jag i mig själv ett kroppsminne. Och målet är att kunna klara 21 dagar i följd utan att klaga.
Mm.
Och det funkar alltså så här att om du har klarat 14 dagar, va? Du är så, ja, 14 dagar, och boom, så åker du dit på dag 15. Då måste du börja om på noll. Du måste klara 21 dagar i följd.
Ja.
Och jag har gjort övningen. Och jag tror jag till och med skriver det i boken. Att den är livsförändrande. Man upptäcker plötsligt någon, vad 15 har jag hållit på med i mitt liv?
Ja.
Om du nu flyttar det till de som överlevde på 27 år på det där fängelset. Ja. Sluta att klaga. Det var absolut basic. Sluta klaga.
Ja, vi har inget att klaga.
Exakt!
Eller. Nej. Men det är väldigt lätt att det dyker upp. Så,
ja. Det, men det är, du vet, man blir en helt ny människa. Ja. Plötsligt upptäcker man ser på allting på ett annat sätt. Jag är tacksam att de har kaffe. Istället. Och hela tiden. Man blir helt annorlunda.
Ja, så det är fantastiskt.
Bokens titel är ju Ett bättre liv. Och banne mig, gör den övningen. Garanterat.
Ja, och det är någonting mer som jag tror att mina lyssnare dealar med. Det är ju på arbetsplatser, skitsnack. Det här med skitsnack om chefen. Och jag gillar ditt sätt att tänka där.
Jag sa inte det, för att det ingår för att som klagan räknas även om jag pratar med dig, Caroline, och säger saker om en annan person som jag aldrig skulle sagt om den personen är i samma rum.
Mm.
Det är att klaga.
Mm.
Det är så här, det är att hålla på att attackera en annan människa. Det är shit alltså. Det är rent att själv ta gift, kan man säga.
Det brukar vara min rekommendation till, alltså när det är jobbigt på jobb och så, att absolut gå inte in i skitsnackargänget, utan håll dig utanför, för det kommer bränna ut dig.
Helt underbart.
Ja.
Och det finns djupare psykologiska förklaringar varför man faktiskt bränner ut sig själv. Det är attacker mot andra människor, och varje attack, pang, gör att jag förlorar min glädje, spontanitet och äkthet. Pang, borta.
Ja. Det är så lätt. Och vad tror du? Varför håller vi på så? Det måste ju komma ut av en rädsla, eller?
Det är en himla bra fråga. Det är en himla bra fråga. Alltså i den där boken, för den heter, boken heter ju En klagofri värld. Av Will Bowen. Och där berättas ju om människor som har gjort den där, alltså arbetsplatser. Där alla till slut har klarat 21 dagar ifrån. Och de säger att det är en helt annan arbetsplats. Det är bara fullständigt. Man kunde inte fatta hur det kunde vara. Så här, som, därför man är bara glad. Luften är, går att andas. Allting är bara underbart. Men varför klagandet? Jag tror alltså, det är samma grej som jag tar upp där. Den gigantiska felprogrammeringen. Vi har varit uppvuxna, inte alla människor, en del hade tur. Klarade sig, men mina föräldrar, de var normala föräldrar. Men de löste sina inre problem genom att skylla på mig som barn, exempel. Jag är så ledsen nu, mamma, säger mamma. Jag är så ledsen, Kai, för att du gör så och så. Det vill säga, man ger ett barns skuld och berättar att mina känslor beror på dig. En annan mamma som råkade ut för samma sak kanske hade varit helt annorlunda.
Mm.
Men det var där vi lärde oss att, så att säga, hålla på och klaga och gnälla. Och Alltså inte vara ansvarstagande.
Nej.
Och när man ser det tydligt att herregud håller på och klagar. Jag har ju varit med och fostrat 6 barn.
Just det. Oj, oj, oj. Det är mycket.
Ja, det är
bara
mycket.
Det kan man betrata.
Ja, visst. Men jag, idag kan jag ju säga, och det är bara underbart att säga det. Helt sant att jag har ju aldrig uppnått det jag önskade. Mm. Genom att klaga, bli irriterad eller bli förbannad. Mm. Aldrig. Man uppnår helt andra resultat på ett helt annat sätt. Så jag själv har ju varit där. I min början av livet. Men att hålla på och klaga, det är, att förstå grejen bakom det, det är verkligen självdestruktivt mot
ja,
mig själv.
Du säger ju någonting om att det som, alltså det man stör sig hos sig själv, det är ju det man går och hackar.
Absolut. Det, så är det.
Så då gäller det att börja jobba med sig själv istället.
Ja, finns det ingen annan.
Nej.
en av grundtankarna är ju du kan aldrig kontrollera en annan människa. Det enda du kan kontrollera är dig själv. Så är det ju. Jag kan inte kontrollera.
Och en annan sak apropå att matta ut sig och så tycker jag.
Ja.
Du skrev, varje gång du är ur balans så har du något att lära.
Det är helt sant.
Ja.
Alltså varje gång jag är irriterad på en annan människa så har jag någonting att lära. Det är ju givet.
Ja.
Det är ju självklart som helst. Du säger frågan, vem vill jag vara? Man kan ju leva hela sitt liv och hela tiden bli irriterad på andra människor och leva i den världen där det hela tiden beror på de andra att jag är irriterad. Det är ju inte sant.
Nej.
Man lever i en lugnaktig värld. Jag är irriterad därför det är någonting hos mig som väcks när du gör det och det, eller vad det är, va?
Mm.
Som jag, ja, förmodligen, jag måste öva med att vara tolerant. Mm. Eller jag måste öva med att vara mer varsam.
Mm.
Eller vad det än är. Jag vet ju inte vad, allt möjligt.
Mm.
Men jag, varje gång jag är störd och irriterad. Det finns en mening där som jag själv har använt. Och jag vet, jag tänkte på, min fru och jag, vi har ju varit gifta i 35 år. Jag tänkte på den grejen. För jag råkade bli lite störd på Karin. Och det finns en mening som jag har använt. Kai, det här sker för mitt eget bästa. Och det är ju sant! När jag blir irriterad, om jag skulle bli irriterad på dig, så sker det för mitt eget bästa.
Ja.
Och när jag, om jag blir irriterad på Karin, Kai, hallå. Stanna. Gå in på dass och sätt en stund. Det sker för ditt eget bästa. Mm. Du, universum vill att du ska utvecklas, Kai. Jag har ju det här roliga exemplet där i boken som typ när jag var, om vi säger, om vi backar 30 år, va, när jag var föreläste kanske. Och så ringde det en mobiltelefon där ute hos folk.
Ja.
Jag blev irriterad på, för att det, på den människan vars telefon ringde. Det är ju inte klokt. Vad hände? Om jag blir irriterad på en annan människa, då förlorar jag plötsligt min glädje, min spontanitet och äkthet. Jag bara försvann. Observera utan att veta någonting om varför det ringde. Det vill säga, jag gjorde mig till offer. Jag gav bort min egen makt åt en person som vars telefon ringde.
Mm.
Och då, hallå Kaj, det måste du börja jobba med. Vilket jag gjorde. Och såg fram och hoppas det är någon som ringer i mobiltelefonen. Vilket jag gjorde. Och den tanken då, Kai, det här sker för ditt eget bästa. Faktum är att man kände plötsligt att jag började skratta. Och nu det får ringa hur många telefoner som helst. Jag berörs aldrig av det. Därför att jag vet inte varför det ringer. Det är någon som vars barn kanske måste ringa och säga någonting eller vad den är.
Mm.
Jag själv har ju glömt telefon, sätta på till och med under teateruppsättningen på teatern och till och med här. Åh herregud, så var det jag.
Mm.
Det har hänt mig själv.
Och då är den inre kritiken så hård mot en själv. Han, för du har direkt varit där och klagat på andra.
Exakt. Det är så bra. Ja. Ja, det här sker för mitt eget bästa.
Men det här med offer, jag tänker att samhället göder det lite grann.
Därför, hur tänker du?
Därför att jag menar inte att jag är för jättehårda straff eller sådär. Men vi behandlar människor som gör fel. Att man inte ska få ta ansvar.
Det är sant.
Och då skapas en offermentalitet. Ja, och även i psykvården. Här kunde jag tycka att man skulle jobba mer som du tänker. För att om de började få makten över sitt liv mer. Och inte så här, lutar sig på att de ska få sin medicin snart. Alltså,
det är riktigt. Ja. Det är riktigt. Jag menar att hela samhället är ju runt omkring hela tiden i offrens land. De flesta av oss lever i offrens land.
Ja.
Det är inte mitt ansvar, det är statens ansvar och så vidare.
Ja.
Hur mitt liv blir. Vadå? Har jag valt att exempelvis ta de här lånen nu fast i den här villan? För jag vet ju, alla vet ju att räntor kan gå upp.
Mm.
Det är ju, så är det va? Så är det ju inte någon annans, utan varsågod, jobba och ta ansvar för det på något sätt.
Ja.
Eller vad det nu än är, va?
Precis, men då tar man ju bort trosuppfattningen och programmeringen hos människor. Att du kommer inte klara dig själv. Alltså,
ja,
det
gör man.
Så.
Det gör man.
Jag menar inte att vi ska vara i USA eller någonting. Nej, men lite mer, jobba lite mer på folks... För att inte vara offer, det är det viktigt, så viktigt.
Otroligt viktigt att lära sig. Ja. Sverige skulle kunna vara en föregångsland. För vi har all kunskap. Om man fick träna detta redan i högstadiet, gymnasiet.
Precis.
Var du en, hela tiden. Det vill säga, den tanke du tänker, det är... En tanke du väljer att tänka. Den sker inte tillfälligt. Den går jättesnabbt. Vi automatiskt så tänker vi olika tankar. Men faktum är, det är en tanke du väljer. Och den tanken du tänker skapar dina känslor på olika sätt. Det vill säga, du styr hur du mår. Genom hur du väljer att tänka. Det skulle vara en revolution i ett land om alla tränade sig detta. Alltså, sjukfrånvaron skulle ju sjunka.
Exakt.
Utan vidare. Miljarder pengar skulle man tjäna på det.
Mm. För det är nästan det som coaching handlar om. Ja, att man för dem ifrån offret till att ha...
Absolut. Mm. Absolut. Jag har aldrig jobbat med den typen av coaching som du nu berättar om själv. Utan det var mer, då får jag pröva att göra det tydligt och skriva en bok eller föreläsa.
Ja.
Men det är ju riktigt. Ingen annan. Jag har ensam ansvar för hur mitt liv blir.
Mm.
Det är helt otroligt.
Det är helt otroligt.
Ja, det är det. Ja. Men jag såg på såna här som är på Paralympics. Alltså människor som har utan ben och armar och gör allt möjligt fantastiskt.
Mm.
Och så var de, det var ett tv-program med dem där man intervjuade dem.
Ja.
Och jag bara satt, herregud. Alltså det är människor som absolut har lämnat att vara offer. Allt
helt
de sa var rent. Det var så
härligt.
Underbart. Ja. Aldrig klagade, ingen fanns ingenting att klaga på.
Nej.
Utan det här är det liv jag har. Och jag tar det och jag tar mitt ansvar. Det var alltså underbart alltså, att höra.
Undrar varför det är så svårt när vi har det bra.
Det är en bra fråga.
För att det är ju, vi kommer ju in i... Så fort man till exempel, jag hade ansiktsförlamning för länge sedan. Då tänkte jag så här, när jag blir bra från det här ska jag aldrig mer... klaga i hela mitt liv. För att det var så jobbigt, själva den resan. Men det tog ju inte många dagar. Det är som att vårt normaltillstånd, då kommer vi till att vilja ha mer. Så,
det kan vara riktigt att det är så.
Ja, du undrar lite...
Alltså grejen är... Ja, förlåt.
Nej, men jag tänker så här... Hur ska vi påminna oss om att vi har allt och att det inte finns något att klaga på?
Jättebra. För mig är det... Jag berättar ju i boken en väldigt rolig övning som jag en gång gjorde. Maratontacksamhetsövningen.
Ja.
Man tror inte det är sant. Men alltså det är ju på det här stället.
Ja.
Och enda syftet, alltså man skulle ända från det jag vaknade på morgonen ända till att jag la mig på kvällen bara fokusera på tacksamhet.
Mm.
Alltså när jag, tack, jag har en säng, jag, här är ett täcke. Hela tiden bara tacksam. Det finns vatten här och toaletten fungerar. Bla bla, hela tiden. Ända tills, du vet, jag är även tacksam för att de har konstruerat den här mikrofonen här, va? Och till och med uppfunnit det här med att man hör lurar och du hör vad jag säger. Ja. Och de som har arbetat med detta, jag är tacksam för alla de som har jobbat för uppfunnit det här. Va?
Och alla som lyssnar.
Exakt! Bara fokus, bara tacksamt. Det har man ju aldrig varit.
Nej.
Och när man låser den kvällen, alltså jag minns att jag låg med sängen och bara låg och skrattade.
Mm.
Alltså ungefär som hade tagit en drog.
Oh.
Och nästa dag på kursen så analyserar du, okej, varför känner du så här? Därför att jag i timme ut och timme in varit befriad från mitt kritiska jag. Gnällspiken.
Mm.
Som hela tiden, men det var så, jag tycker nog att gröten var lite kall idag. Eller vad sjutton den var!
Det där är min man.
Ja, men det är inte klokt.
Ja.
Men alltså, det fanns i allting. Var ju perfekt.
Mm.
Och att upptäcka att jag timme ut och timme in, jag skriver faktiskt det ordet, var befriad från, det är ju mitt ego som ständigt ska gnälla, är en otrolig befriande upplevelse. Det är en livsförändrad upplevelse. Och det var syftet med hela den övningen. Att en dag bara fokusera. Nästa dag, vad upptäckte jag? Jag hade timme ut och timme in varit befriad från mitt kritiska jag. Och det är ju helt underbart vad som händer. Därför när jag befriar från mitt kritiska jag, pang, omedelbart kommer glädje in i mitt liv. Man var helt skitglad hela tiden.
Mm.
Och jag... Det är så... Har jag önskar verkligen alla människor gör det en enda gång i livet, gör den övningen. För att alltså nu exempelvis, som vi berättade för det, så åkte jag ju taxi hit idag. Och den där taxichauffören, han körde något så fruktansvärt fort. Så tänkte jag, är han inte klok? Och så tänkte jag, okej, jag övar mig tillit. Men jag övade mig också att behålla min närvaro genom att fokusera på tacksamhet. Jag kunde ju öva att man säger ifrån. Jag vill inte, jag vill bara köra så och så. Men okej, okay, jag övar mig tillit. Men jag övade mig också tacksamhet.
Mm.
Han kör helt otroligt koncentrerad. Det här är en säker bil, det var en Tesla och så vidare och så vidare. Och om jag tar tunnelbanan här i Stockholm exempelvis, så kan jag plötsligt bara, boom, sätta mig och fokusera på tacksamhet.
Oh.
Ja, det bara, och så plötsligt sitter jag där och bara skrattar.
Ja.
Sitter och ler för mig själv, tittar mig runt och allting är bara bra.
Ja.
Det är inte, vi är inte i Ukraina nu, Kai. Där är det kunde boom, smälla till helt plötsligt. Mm. Allting är bra. Folk har städat, det är helt fantastiskt. Kulagden där nere på hjulet, där de är välsmorda. Växlarna fungerar där, de kör, står en man längst fram och står och kör. Bara tacksamhet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det här är ingenting som jag läst om i din bok, men det är ganska mycket nu för tiden människor som pratar om trauman, alltså inte sådana här trauman som att det har varit krig utan så, utan man växer upp med trauman, ja. Alltså som formar en, som kanske jagar en lite.
Okay.
Alltså det stör ens nu för vad som har hänt.
Ja.
Till exempel,
vad tänker du på? Finns det något exempel?
Men om jag kanske har växt upp med en pappa som inte har varit närvarande, så kommer jag förhålla mig till människor på det sättet.
Exakt.
Där undrar jag lite hur man ska möta det. Alltså, förstår du, det formar ju en. Alltså
absolut.
En snygga tanke. Ja.
Men det, undersöker man det...
Ja.
Så i botten finns en trosats, en belief, alltså, som styr mig.
Mm.
Vad det nu kan vara, män är svekfulla, eller män är inte närvarande, eller vad den är. Och då kan den styra mig, och det är oerhört tragiskt, för det är inte sant.
Nej.
En del män kan vara svekfulla, eller inte närvarande, men i allmänhet, generellt, så är män närvarande och trogna människor. Exempel, jag kan byta trosats och få ett bättre liv. Alltså. Jag tror det är trosatsen som styr. Alltså.
Ja.
Omedveten är
den. Ja. Man kanske först ska se det man... Ja, nu ser man att man har det här mönstret.
Mm.
Och så ändra trosats.
Exakt.
Ja,
Pröva det.
Fantastiskt. Jag kommer här till sista frågan. För jag tycker det är så härligt att du skriver att det finns inga slumpmässiga möten. Apropå vårt möte här.
Exakt, det är en väldigt rolig tanke.
Ja.
Det är ju faktiskt så.
Jätte.
Alltså, det är bara hur roligt som helst. Och tänk, det finns inga möten som är tillfälliga. Alltså, det är ju inget tillfälligt. Det är ju inte en tillfälle att jag sitter här exempelvis. Och du sitter där.
Nej.
Eller vad det än är.
Har du märkt det i ditt liv? Har det blivit tydligt för dig?
Ja. Ja, jag lever ju med den tanken. Det är ingen tillfälle. Det bästa exemplet är ju det när jag träffade min fru. Jag tror fortfarande att det var universum som skakade fram henne och mig just precis där, just då.
Ja.
Det var inget tillfälle att vi träffades.
Nej.
Vi hade båda två. Hon var maximal för mig av det jag behövde lära mig. Och jag var maximal för henne i hennes liv. För vad hon behövde lära sig. Universum matchar ihop de här två.
Det är underbart.
Ja, det är fantastiskt.
Men jag tänker att du nämnde lite universum.
Ja.
Känner du att det är det som styr, eller är det något
jag vet
som
inte.
Nej.
Det är bara det är en tanke som
en
är
tanke.
Rolig, va?
Ja, precis.
Alltså, det är ju en rolig tanke. Jag tänker.
Det är roligt.
Ja, det är faktiskt en rolig tanke, va?
Och tröstande.
Ja, exakt. Den är väldigt tröstande. Mm. Och observera, om man tror att universum är en god kraft, vilket jag tror. Universum är basic kärlek i botten. Det är inte, universum är inte fientligt. Utan det har ett gott syfte. Universum vill att jag ska utvecklas. Alltså se till olika saker händer för att du ska utvecklas.
Ja, och nu tänker jag bara en fråga till då.
Ja.
Men jag tänker att som det ser ut nu i världen. Vad ska vi lära oss?
Ja, det är så att jag tänker på det ett kör.
Ja.
Vi måste ju lära oss alla andra. Alltså här har vi en galen person.
Mm.
En starkt, alltså, på gränsen psykopat. Eller en starkt, allvarligt, narcissistiskt störd människa. Precis som Trump.
Ja.
Och varför väljer vi? Där har ju folk valt att ge röster till en sådan. Det är ju otroligt allvarligt. Tragedi.
Ja.
Det finns andra människor som står upp för världen.
Ja.
Men Putin är ju en katastrof för oss.
Ja.
Jag tänker hela tiden, vi måste lära oss att stå upp och stödja Ukraina. Så hela tiden stödja dem. Förr eller senare så kommer det ju ta slut.
Ja.
Och kanske kan då ett annat tänkande börja. För det har ju gått åt helsike.
Ja.
Ryssland är ju som Nordkorea och som Iran. Alla tre de är ju lika galna.
Men verkligen.
Ja.
Av det här otroliga kaoset som är nu så kanske vi kommer till någonting.
Ja, just det. Det måste ju göra det.
Mm.
Alltså, jag tänker på Gandhi. Det finns ju en film om Gandhi som heter... Den heter ju Gandhi. Och, jag älskar slutet på den filmen. För det kommer... När han begravs ju där då. Va? Det brinner där. Han har ju dött. Så kommer det en text Gandhi säger. Varje system som bygger på förtryck av andra människor kommer förr eller senare alltid att förgås. Aha. Det är väldigt hoppfullt.
Ja, det är fint.
Ja, det är. Så är det.
Tack för det.
Ja.
Ja. Och tack för att du kom hit till prestationspodden. Om de som lyssnar blir sugna på att köpa din bok som är så fantastisk. Och jag ska läsa den igen. För det är ett sätt att läsa in sig på när man ska intervjua. Nu ska jag använda den till mitt egna liv.
Mm. Mm.
Ett bättre liv att förändras en tanke i taget. Vad finns boken? Vad finns
det? Ja, det bästa är väl att sådana här nätbokhandel.
Ja.
Adlibris och Bokus. Där finns det ju.
Mm.
Det är ju det enklaste. Det kom den ju hem i brevlådan.
Mm.
Men de flesta bokhandlare har nog den nu.
Ja.
Alltså.
Ja.
Men alltså jag läste själv om boken precis nu. Därför jag satt och läste in en sån ljudbok.
Ah,
faktum är.
Gud vad härligt, den vill jag lyssna på.
Ja, faktum är att jag, för det sitter ju en ljudtekniker där då som man kommunicerar med. Men hela tiden så, men gud det här är ju bra. Det här är bra.
Ja, det
att
är
jag
det.
Vågar säga det här, Kai, det är bra.
Men det är bra och du har ju så, det är så mycket bra saker på, alltså, kompakt. Ja, verkligen.
Ja, det är sakta.
Det, man blir det är inte sakta. Uttråkad.
Ja, vad roligt.
Jättebra. Ja, tack snälla för att du kom hit. Tack så mycket.
Tack till dig själv. Jätteroligt.
Ja.
Jätteroligt att möta dig. Tack.
Tack till dig som lyssnar. Jag blir superglad om du skickar meddelande till mig vad du tycker om podden. Ännu gladare blir jag om du scrollar ner på din app där du lyssnar och lämnar en recension. Hoppas att ni gillade dagens avsnitt. Sprid till vänner. Gör vad ni kan. Hjälp podden att växa helt enkelt. Men framförallt, ha en jättebra vecka och ta hand om dig.